Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden! Liksom riksdagspartiernas slutspurta så gör vi det också med vår valbevakning inför valet i september, och idag har vi kommit fram till Moderaterna. Jag är nyfiken på var Moderaterna står efter de relativt mittenorienterade åren med Reinfeldt. Vad står de idag i klassiska moderata frågor som skattetryck, energipolitik och lagordning? Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Moderaterna har sin bakgrund i Allmänna valmansförbundet som bildades 1904. Under stora delar av 1900-talet har Högerpartiet, eller Moderaterna som de hetat sedan 1969, varit i opposition. Fredrik Reinfeldt regerade dock under 8 år. Nu försöker Moderaterna hitta tillbaka till de opinionssiffror de hade då. Den som ska berätta för oss om Moderaterna är Gunnar Strömmer. Han är partisekreterare sedan förra året och har innan dess arbetat i många år som advokat, då han bland annat startade Centrum för rättvisa, en ideell juridisk organisation. Han har också publicerat ett flertal böcker. Varsågoda, Allt vill att veta om Moderaterna med Gunnar Strömmer.
Då säger jag hej och välkommen till Gunnar Strömmer. Du är partisekreterare för Moderaterna. Hur började allting för ert parti? Förlåt, du får säga tack först.
Ja, jag säger tack. Vad roligt att vara här. Ja,
trevligt att ha dig med.
Tack. Ja, men hur började allting? Från början hette Moderaterna Allmänna valmansförbundet, och det var egentligen en koalition, kan man säga, mellan olika grupper i riksdagen, kan man säga, i början av förra seklet. Och så småningom så blev det mer av ett, så att säga, riktigt sammanhållet parti. Och sen utvecklades det lite olika steg till det parti som vi ser idag.
Mm. Finns det några punkter i partiets historia som är särskilt värda att nämna, tycker du?
Men alltså, om vi verkligen går tillbaka i tidernas begynnelse, så kan man väl säga att det var framförallt andra krafter i svensk politik som drev fram lika rösträtt för alla och sådana saker. Men man kan säga gradvis, inte alltid helt med på noterna, men gradvis kom ändå liksom högern att bli ett modernt parti som bejakade den svenska demokratin, och då är vi återigen i början på 1900-talet. Och det är klart att det var väldigt viktigt. En annan väldigt viktig tid var förstås 30-40-tal och nazismens liksom genomslag i Europa, när det dåvarande högerpartiet markerade väldigt, väldigt tydligt och kastade ut. Det fanns inslag, inte så omfattande men likväl, och markerade sin demokratiska tillhörighet som ett brett liksom demokratiskt högerparti. Och sen tycker jag att utvecklingen har gått framåt i olika avseenden. Om man ska peka på en tror jag väldigt formativ period för Moderaterna, så är det skiftet 70-80-tal, när Moderaterna blir liksom den stora frihetskraften i svensk politik, väldigt sammanbunden med
löntagarfonder.
Ja, det var löntagarfonder, det handlade om att gå med liksom i EU, alltså bli en fullvärdig medlem av Europa. På den tiden blev man kastade fängelse eller för att fick betala böter om man finansierade en podd med reklam. Det fanns inte podd, men det fanns närradio. Sverige var ett annat land och man kan säga att det var en annan värld.
Ja, men jag är glad att vi lever i en annan värld.
Ja, jag tror det är bättre idag på det sättet. Och det där tror jag, och den identiteten som Moderaterna får då, 70-80-tal, som liksom en frihetsrörelse, och sen in i 90-talet när man bryter upp de offentliga monopolen, plötsligt kan inte bara rika människor välja skola eller vårdcentral. Man kan titta på flera olika tv-kanaler. Sverige blir liksom en fullvärdig medlem i EU. Det var en väldigt viktig fas för Moderaterna historiskt. Mm.
Men när man tittar på olika beslut, så även i hyfsat modern tid, så har ni röstat nej till saker som till exempel fri abort och partnerskapslagen, tror jag ni också var emot på 90-talet. Är det liksom en rättvis att peka på dem, eller tycker ni att det är...
Fri abort var lite mer okänt för mig, men, men när det gäller partnerskapslag, så kan man väl säga att två av dem som gick för i Moderaterna kring det var dels den förra partiledaren Fredrik Reinfeldt och den nuvarande partiledaren Ulf Kristersson, som unga riksdagsledamöter som drev Moderaterna framför sig i de frågorna. Så att man kan ändå säga sedan 90-talet och framåt så har Moderaterna stått där.
Mm. Är ni fortfarande de nya Moderaterna idag, eller är ni de nygamla eller gamla Moderaterna?
Jag skulle nog säga att det jag tycker att Moderaterna 2018 gör är att försöka förena det bästa av olika sidor hos Moderaterna. Man kan säga att det som var de nya Moderaterna, med det jag menar egentligen framförallt regeringsprojektet 06-14. Den stora liksom investeringen där var ju det man kallar för arbetslinjen, alltså fokus på arbete, att få människor i arbete, bryta utanförskap, nästan använda liksom vilka verktyg som helst för att åstadkomma det. Det är ju någonting som vi verkligen vill bygga vidare på. Nu ser utanförskapet lite annorlunda ut idag än vad det gjorde då. Primärt idag invandrare och unga, då var det lite bredare. Sen finns det andra ackord som hör hemma i Moderaterna, som inte var fullt lika tydliga under den perioden, men som finns i Moderaterna och som är väldigt viktiga idag. Jag skulle säga då lag och ordning. Under lång tid var vi också med och försummade viktiga och svåra frågor om invandring och integration, där vi måste också inspireras. Dels vad vi själva har tyckt genom åren, men också av andra. Så att det är liksom Moderaterna är väl en pågående utveckling.
Men du nämnde ju här med lagordning och migrationspolitik och sådär. Och det känns som att ni kanske har dragit något åt höger jämfört med Reinfeldt-åren då. Är det liksom ett svar på opinionens åsikter i de här frågorna? Eller är det så att säga partiets sanna natur? Eller är det en kombination?
Jag vet inte om det varit så opinion eller natur. Jag skulle nog snarare säga att det är en bedömning av vad verkligheten kräver av oss. Och kräver av egentligen alla politiska partier. Jag tror att den ärliga beskrivningen är att de etablerade partierna var för långsamma med att ta tag i ganska djupgående problem som handlar inte minst om en bristande integration och en utveckling kring gängkriminalitet, till exempel annan grov brottslighet som har fått gå för långt. Mm. Och jag tror att var och en ser att till liksom vår tids absolut största utmaning så handlar det att på något sätt återupprätta en grundläggande trygghet, ordning och reda, och att staten inte ska liksom svaja i sina mest grundläggande funktioner. Alltså upprätthålla trygghet på gator och torg till exempel. Mm. Jag tycker också när det gäller invandring och integration så kan man väl säga att vi har haft en modell där ett nej inte alltid har varit ett nej, men ett ja inte heller har riktigt varit ett ja. Alltså dels har vi varit svajiga i att dra gränser för vilka människor som kan komma till Sverige, hur många vi kan hjälpa. Där har vi en grumlighet kring det här med om ett nej är ett nej. Vi har ett växande skuggsamhälle, vi har fått en lagstiftningar under våren som ger en ny prövning till ett antal tusen unga män som redan har fått en prövning och inte ansetts ha skyddsskäl. Mm. Så ett nej blir inte riktigt ett nej. Men samtidigt är de som får ett ja att stanna i Sverige, som ju också tycker jag ska kunna påräkna en möjlighet att verkligen komma in i det svenska samhället. Mm. Allt för många människor, det blir ju inte ett ja på riktigt, utan språklig isolering, bostadsisolering, isolering från arbetsmarknaden. Och där tycker jag att allt för många har partier underpresterat under allt för lång tid, och vi har också vårt ansvar för det. Mm. Så min, för att komma tillbaka till din grundfråga, är detta opinion eller natur? Jag skulle säga att det är verkligheten som kräver det av oss. Och sen uppfattar jag att Moderaterna har i sin, kan man säga, politiska tradition bra verktyg för att ta itu med de här problemen. Mm.
Men det är en sak vad som faktiskt är. Men sen finns det också, som jag upplever, delvis också ett problem med att det finns en upplevd otrygghet. Och att det finns tankar om att integrationen fungerar dåligt. Men sen läste jag någon artikel, jag tror då, från Göteborg, som menade att vi här i Sverige är inte sämre än något annat land att sätta invandrare i arbete. Sen kanske inte det räcker. Men att det finns myter om att vi får inte fart på integrationen och så. Att det blivit det lite grann en självuppfyllande profetia. Alltså, hur behandlar man det? Det som är reella problem och det som är det folket upplever. Hur ska man navigera i det landskapet, tycker du?
Ja, jag tror att det där är det är inte en alldeles enkel fråga. Och jag tycker ibland faktiskt att upplevd trygghet är ett relevant mått. Därför att människor ska ju också känna, alltså vi ska känna att vi är trygga när vi går ut. Så att den faktiska tryggheten och den upplevda tryggheten måste hänga ihop. Så man kan inte underkänna människors upplevelse med statistik, tycker jag. Nej. Man kan nyansera bilden så att vi kanske är tryggare än vad vi tror. Men i grund och botten är båda de måtten relevanta. Och det är så vi mäter trygghet också när det gäller brottslighet. När det gäller integrationen eller för den delen andra samhällsfrågor, så är det naturligtvis så att vi ska inte vare sig skönmåla eller svartmåla. Vi ska ha en realistisk uppfattning om hur stora problem vi har. Men jag tycker det också är rättvisande att beskriva en del av våra problem som väldigt betydande. Att det tar så väldigt lång tid för en så stor andel av människor som får stanna i Sverige att inte ens bli självförsörjande, att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Att allt för många inte behärskar det svenska språket till den grad att man verkligen kan bli delaktig i samhället eller utöva de rättigheter som följer med ett medborgarskap eller vad det nu kan vara för någonting. Sviktande skolresultat för många som kommer nya, många barn som så att säga aldrig får en chans att komma in i det svenska samhället. Den här gängkriminaliteten som vi ser nu är ju inte ett resultat av de senaste årens flyktingvåg, utan det är ju ett resultat av ett integrationsmisslyckande som har 10-20 år på nacken. Och vi kan se olika, det finns invandrargrupper som klarar sig väldigt bra i andra länder, men som klarar sig väldigt dåligt i Sverige. Så att jag håller med om att man ska ha nyanser och man ska inte svartmåla, man ska beskriva verkligheten som den ser ut, också när det finns skäl att vara positivt nyanserad. Men inget av det tycker jag ändå förtar det faktum att Sverige har rejäla problem att ta itu med. Jag tycker att det är ett rimligt anspråk från väljarna, medborgarna, att politikens konstruktiva krafter ser det och tar itu med det på ett genomtänkt och målmedvetet sätt.
Mm. Är ni ett konservativt eller ett liberalt parti?
Nu kommer ett så kallat politikersvar här. Men som dessutom är sant, vi brukar beskriva oss som ett liberalkonservativt parti. Och det har vi ju gjort egentligen sedan 70-80-tal.
Vilka delar är liberala och vilka delar är konservativa?
Ja, och där kan du nog säkert få lite olika svar också. Men i grund och botten kan man väl säga att den här Gösta Bohman då, som var partiledare på 70-80-tal, sa någonting i stil med att vara konservativ, att lära sig att göra det som man vet empiriskt, historiskt fungerar. Och vi vet att liberalismen fungerar. Alltså så är det konservativt att vara liberal, så formulerade han det. Man kan väl säga så här då, konservatismen kanske framförallt hos Moderaterna är en hållning till samhällsutvecklingen. Att inte tro på revolution, att inte tro på en alltför aktivistisk politik. Att inte tro att politikens uppdrag är att liksom aktivt styra människors livsval eller förändra människan i grunden. Att lära sig av historien, att respektera det vi har med oss som är bra och lära oss av det vi har med oss som inte är så bra. Alltså, så det konservativa mer som ett förhållningssätt skulle jag säga till samhällsutveckling och politikens roll i samhället. Mm. Och det liberala är ju ändå fokuset på individen och individens rättigheter, inte kollektivet och kollektivets rättigheter. Mm. Det där du till exempel hittar varför Moderaterna mot kvotering på grund av kön eller annan bakgrund. Ja, därför att utgångspunkten för rättigheter ska inte vara gruppen eller grupptillhörigheten, utan att, ja, dina rättigheter som individ, valfrihet, marknadsekonomi, rättsstat, där har du det liberala.
Men det har du varit väldigt personligt intresserad av, just det här med kvoterings, eller du har drivit rättsfall till
det. Ja, det har varit. Jag är ju ganska färsk så att säga som heltidspolitiker. Mm. Bara ett halvår ungefär har varit. Jag har jobbat som advokat och jurist tidigare. Jag har drivit många rättsprocesser just om inte den kvotering som ofta debatteras i de stora medierna. Alltså, det har ju varit diskussioner där med kvotering till könskvotering till bolagsstyrelse, men jag har företrätt studenter som har blivit bortsorterade vid antagning till universitetsutbildningar på grund av sitt kön eller etniska bakgrund. Ja. Mm, mm.
Är det svenska skattetrycket på en okej nivå idag? Tycker ni i Moderaterna?
Ja, vi tycker att det ska bli lägre.
Vilka skatter är ni vill sänka främst?
Ja, framförallt så fokuserar ju vi på skatt på arbete. Och när jag säger lägre, då kan man säga varför då och varför just arbete. I grund och botten, om man vill vara väldigt djuplodande, så kan man säga det är en demokratifråga. Var ska makten över resurserna i samhället ligga? Ska det vara så att politiken som har makten över resurserna, eller ska det vara de enskilda som har makten över resurserna? Och där finns det en rättvis dimension. När vi säger att man sänker skatten på arbete, så det är både effektivt och det ökar det så kallade arbetsutbudet. Fler människor vill arbeta fler timmar. Det finns en massa positiva saker i ekonomin med att sänka skatten på arbete. Men i grund och botten finns en rättvis aspekt. Att det är rättvist att den som arbetar och anstränger sig också får behålla mer av frukterna av sina egna ansträngningar. Mm.
Men om det skulle leda då till ökad ojämlikhet i samhället, är det ett pris värt att betala då?
Så här skulle jag säga att vi vet att det viktigaste verktyget för enskilda människor att förbättra sin egen tillvaro materiellt, om vi nu menar ojämlikhet i materiella termer. Ja, det är, om du inte är född med pengar, då finns det bara ett sätt, och det är att arbeta. Och därför blir den viktigaste jämlikhetsfrågan i grund och botten att du ska få behålla mer av det du arbetar. Mm. Något annat sätt finns det ju inte för dig egentligen att, så att säga, genom egna insatser i varje fall förbättra din lott. Och dessutom så, det är en aspekt av den andra aspekten förstås, vad man gör med de skattepengar man drar in. Det är ju inte så att en omfördelning av resurser förutsätter att skattetrycket hela tiden blir högre. Om jag får väldigt konkret, den här mandatperioden som vi nu lämnar bakom oss, så har regeringen höjt skatterna med 60 miljarder och ökat de offentliga utgifterna med 100 miljarder. Det är klart att det är en väldigt viktig fråga allmänt sett, men också från jämlikhetssynpunkt. Hur har de resurserna använts? Har man använt dem till rätt saker? Så att det är för enkelt att säga att sänkta skatter leder till ökad ojämlikhet. Jag skulle säga egentligen tvärtom. Det finns goda möjligheter för var och en att få ta kommandot över sitt eget liv. Och den jämlikheten är den viktigaste aspekten av jämlikhet.
Ja, just det. Men du var inne på trygghetssystemen. Tycker du att de här sociala trygghetssystemen vi har i form av sjukvård och föräldrapenning och så vidare är på en bra nivå idag?
I grund och botten så kan man säga att de är det. Vi vill göra en del förändringar, men om jag skulle peka på kanske den viktigaste förändringen som vi vill få till stånd, om man vidgar det något från just de här transfereringssystemen, så är det just, och det har ju varit en viktig del hos Moderaterna under väldigt, väldigt lång tid, det är ju just snittet mellan, ska vi säga, bidrag och arbete. Alltså den delen av de här trygghetssystemen som fångar upp dig när du är arbetslös eller sjuk och hur det påverkar liksom dina drivkrafter att komma tillbaka i arbete. Och där vill vi se en del förändringar, det vill säga att minska en del bidrag och sänka skatten på arbete för att öka drivkrafterna att komma tillbaka.
Men ni gjorde det i viss mån också under 06-14?
Ja, Det gjorde
men behövs det göras ännu mer? Eller att de rödgröna har höjt det?
De rödgröna har höjt och vi tycker väl att det är rimligt att återställa en del av det för att få en bättre balans mellan å ena sidan bidrag och å andra sidan då så att säga inkomst på arbete. Det ska liksom vara lönsamt att gå i arbete. Det finns ett annat påtagligt bekymmer som har att göra med om man vill gå ännu mer till det liksom en försörjningsstöd som folk ofta kallar för socialbidrag som man ju numera kallar för försörjningsstöd. Och när man lägger ihop en rad olika bidrag så finns det familjer, inte minst människor som kommer från andra länder som hamnar i ett läge där man summerar de här bidragen så blir det summan så hög att det kort och gott, det blir en förlust att gå till jobbet. Och därför vill vi införa det vi kallar för ett bidragstak. Det vill säga att man definierar en högsta nivå av hur så mycket bidrag man kan kvittera ut totalt sett. För att inte den här totalen ska göra det olönsamt. Att bryta det utanförskap, det innebär att vara utanför arbetsmarknaden.
Det låter ju rimligt. Ni pratar ju ofta om bidrag, men de rödgröna brukar ofta poängtera att det är en del av ett försäkringssystem. Alltså det A-kassan och sjukförsäkring, det är försäkringar.
Ja, så här skulle jag säga att det är klart att en del av det är av försäkringskaraktär, därför man betalar in liksom premier på det sättet och får ut det så att säga som en försäkring. Annat är ju rena transfereringar över skattesedeln. Det centrala tycker jag är att om man ser på helheten, man kan säga om drivkraften är att så många människor som möjligt ska i så hög grad som möjligt kunna försörja sig själva genom eget arbete. Då alla de ersättningssystem, om det är försäkringar eller bidrag, som så att säga påverkar de här drivkrafterna att komma tillbaka i arbete. Det är det som är fokus. Exakt hur vi etiketterar kanske ändå inte är det centrala. Det viktigaste är att man kan känna sig trygg när man blir sjuk och arbetslös. Men också att de här liksom, systemen är utformade på ett sånt sätt att när man har förmågan och när det finns arbete att tillgå, då kommer man tillbaka i arbetslivet och de här bidragssystemen, ersättningssystemen ska inte hålla dig tillbaka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det där med liksom att stapla olika bidrag på varandra och få liksom ganska mycket pengar, det kanske låter som en dröm för en så kallad fattig pensionär som bara har gamla folkpensioner att leva på med väldigt, väldigt lite i plånboken. Vad tänker ni göra för dem?
Men inom ramen för, det finns ju en pensionsöverenskommelse där alla partier är med, eller i alla fall de flesta partier är med. Och inom ramen för den överenskommelsen så ska man förbättra villkoren för de allra fattigaste pensionärerna. Sen tycker vi att det också är viktigt att de som är pensionärer och har arbetat, att det också ska så att säga löna sig att ha arbetat när man blir pensionär. Och där är väl den enskilt viktigaste saken som vi gör att vi, den här skattesänkningen på arbete fullföljer vi även när det gäller pensionen så att det blir ingen skillnad i skattenivå på din arbetsinkomst och din pension. Och det tycker vi är rättvist att man kan säga att man utformar en politik för som vänder sig till människor som vill arbeta. Där har vi ersättningssystemen och utbildning och liksom allt detta. De som arbetar, att det ska vara bra villkor skattemässigt för det. Och också för den som har arbetat, att det ska också betalas innan man blir pensionär. Att ha arbetat.
Mm. Ska vi ha kvar Systembolaget?
Hörru du, Moderaternas linje i detta är att det ska vi ha. Men det finns anledning att luckra upp en del. Till exempel ett av riksdagens beslut under våren har varit att tillåta gårdsförsäljning. Mm. Och det är ju ett sätt att säga att i varje fall fler ska ha möjlighet och sälja.
Vissa menar att det här med gårdsförsäljning bara är ett sätt att luckra upp det på så sätt att det så småningom kan avskaffas.
Ja, men det går bra gårdsförsäljning utan att avskaffa systemet också. Mm.
Men har ni den åsikten om Systembolaget för att ni inser att det är ett självmord, politiskt självmord att vilja avskaffa systemet?
Jag vet inte om det skulle vara politiskt självmord egentligen. Men låt mig säga så här då, att jag tycker att jag är ju själv från norra Sverige och inser förtjänsten av att i Nordmaling, där jag ägnar mycket tid, ha hela det utbud som kommer med ett systembolag. Och samtidigt så tycker jag att man ska inte utforma systemet så att det blir en hämsko på möjligheten till exempel att utveckla den lokala besöksnäringen. Eller, ja, det handlar ju mycket om små producenter på landsorten. Och jag tror att vi kan ha en modell där vi klarar både och. Mm.
Hur kan man förena valfrihet i skolan med en jämlik skola för alla?
Ja, det finns många aspekter av det. Jag tycker att valfriheten i sig är en jämlikhetsfråga. Alltså vi ska, ibland de som kritiserar vår ordning säger att det är bara i Sverige som, då brukar man ju tala om vinst i skolan och så. Ja, det som utmärker det svenska systemet, det är ju att det är bara i Sverige som alla oavsett bakgrund kan välja utan att behöva lägga mellan egna pengar. Det är det som utmärker den svenska valfrihet, alltså den svenska välfärdsmodellen, att dels är det en gemensam finansiering, så det är inte din plånbok som avgör
skolpengen.
Exakt så. Men däremot har du var och en, oavsett plånbok, kan välja. Mm. Och det är ingen liten jämlikhetsfråga. Mm. Det är en otroligt betydelsefull jämlikhetsfråga. Någonting som tidigare var förborgat, så att säga, några få ännu tillgängligt för alla. Sen finns det ändå liksom utmaningar i detta. Och det finns, tror jag, oavsett ordning. Att skolor håller olika kvalitet. Mm. Du kan säga att vissa har större drivkraft än andra att använda sin valfrihet. Mm. Att vissa har mer aktiva föräldrar än andra. Mm. Ja, det finns en massa sådana dimensioner. Och då får man försöka utforma systemet så att det ändå blir så rättvist som möjligt. En konkret sån sak som vi föreslår är att man ska ha en tydligare liksom förutbestämd period när man får söka till skolor, friskolor och kommunala skolor, och att alla ska träffa det där valet. Då blir det liksom mer, då blir det kanske mer en rättvis ordning.
Alla, så idag så gör man inte aktivt val? Alla behöver inte göra ett aktivt val, utan man kan bara bli placerad på skolan.
Man blir ju, precis så. Mm.
Men motståndare till hela friskolereformen menar ju till exempel att det är liksom, alltså, du kan ju mäta en enskild friskolenhet och konstatera att ja, men den är jättebra. Men det är liksom systemet i sig som är problemet, att till exempel det skapar större liksom otrygghet i förhållande till liksom att de kommunala skolorna, de vet inte hur många elever de får. Liksom hela planeringsförfarandet blir försvårat av att det blir en marknad snarare än liksom en typ av samhällssystem.
Mm. Och men det är naturligtvis så att med fler aktörer och också och när enskilda, alltså familjer och elever har möjlighet att välja, det är klart att det, kan du säga, från planeringssynpunkt så uppstår det nya utmaningar. Men samtidigt så tror jag man måste ha klart för sig att vad det också inneburit, och det finns ju också forskning som visar att i de kommuner där det finns friskolor, där presterar också de kommunala skolorna bättre. Vi vet också att det finns kommuner som ser väldigt stora investeringsbehov i nya skolor och som inte upplever att de skulle klara det på egen hand, så är deras framtidsplanering. Om man kollar på de flesta större svenska städer, då menar jag inte bara Göteborg, Malmö, Stockholm, utan liksom medelstora städer på landsorten, så kan man säga att de kommer inte klara sina utbildningsåtaganden med mindre än att man i sin planering får in skolaktörer som investerar i liksom byggnader och, liksom, och skolor. Så att man kan säga att det finns också stora möjligheter i detta från planeringssynpunkt.
För mig som liksom tittar på det här med, eller om jag säger så här då, vi pratade om det här med konservativt och liberalt innan. För mig så skulle det liksom, den konservativa delen av Moderaterna säga att skolan är en samhällsinstitution som inte ska hålla på att experimentera med. Och den liberala delen säger att ja, men det kan vi konkurrensutsätta. Och det är bra liksom med fri konkurrens och att de här vinstdrivande bolagen får göra sin grej. Finns det ingen intressekonflikt i det här?
Ja, jo, jag ska, låt mig säga så här, intressekonflikt tycker jag är ett starkt uttryck. Men låt mig säga att det finns i alla fall flera legitima intressen som ska balanseras mot varandra. Och jag håller med om att skolan är en samhällsinstitution. Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att alla barn får en god utbildning. Och hur åstadkommer man det då? Ja, en sån sak är förstås liksom läroplanen. Alltså hur styr vi vad barn ska lära sig i skolan? Det är ju ett sätt att hålla ihop helheten. Ett annat sätt är att säkerställa hög kvalitet i undervisningen oavsett om man går på en kommunal skola eller en fri skola. Och sen tycker jag då i och för sig att balansera det då mot möjligheten för varandra att också kunna påverka sitt eget skolval. Jag tycker det är liksom en rimlig helhet. Mm. Och det ska man också komma ihåg att vi kommer också från en enhetsskola där människor upplevde sig vara väldigt ofria och har väldigt små möjligheter att påverka de viktigaste valen i livet. Någonting som bara var förborgat de som hade mycket pengar. Mm. Och jag tror att man kan få ihop båda de sakerna. Men däremot håller jag med om att man säger att det ska finnas en valfrihet betyder inte att man ska lämna allting vind för våg. Mm. Det finns ett gemensamt ett samhällsuppdrag när det gäller skolan. Och det ska vi liksom ta hand om med andra medel. Mm.
Klimatförändringen av miljön är en ödesfråga känns det som. Är ni ett parti som sätter miljön i fokus?
Ja, jag tycker det. Men jag tycker inte alltid att det har varit så. Man kan säga så här då. Just från klimatsynpunkt har Moderaterna haft en politisk ståndpunkt alla tider som är väldigt progressiv när det gäller att minska skadliga utsläpp. Och det är nämligen att Moderaterna är ett kärnkraftsparti. Mm. Och jag inser att det finns en annan debatt kring kärnkraften, men just från klimatsynpunkt så är ju det ett väldigt, väldigt rent sätt att få fram energi. Och det arvet har vi med oss väldigt tydligt. Sen när Ulf Kristersson blev ny partiledare i Moderaterna här i höstas, och det första han gjorde nästan var att sätta igång ett väldigt omfattande arbete för att, och det är ju inte så att det inte har pågått ett arbete eller att det inte har funnits en politik, men man kan väl säga att fokus har funnits i högre grad på andra frågor. Mm. Och det känns också vältajmat därför att det är frågor som är har liksom en växande betydelse både i sak och i opinionen. Mm.
Men hur vill ni göra i andra frågor, till exempel bensin, dieselskatt, minskad köttkonsumtion? Vad har ni för idéer där?
Ja, men om man tittar på de saker som vi föreslår så handlar det väldigt mycket om rätt drivkrafter. Möjlighet att göra skatteavdrag för basindustri som minskar utsläpp på ett påtagligt sätt, till exempel öka klimatbeståndet för att rikta in resurserna där de verkligen kan göra stor skillnad. Vi har varit kritiska till exempel höjningen av flyg, alltså skatt på flyg, därför att det inte har någon miljöeffekt, därför det flyttar bara flighterna från Örnsköldsvik till Köpenhamn eller Helsingfors.
Menar du att man flaggar om dem eller att man faktiskt rent avflyger?
Ja, det är lite, just från Örnsköldsvik till Köpenhamn kanske inte har skett någon flytt. Nej. Men från andra svenska flygplatser så flyttar man ut flighter. Och då flyttar man ju bara utsläppen. Så vad vi säger är att man måste ha liksom ett bredare, kanske internationellt perspektiv på sina insatser för att de också ska få effekt. Det har uppstått en diskussion nu den här sommaren kring böndernas situation. Mm. Och då har vi föreslagit att man ska sänka skatten på jordbrukets diesel. Mm. Och då säger en del att det ska vi inte göra för det är skadligt för klimatet. Och då säger vi ja, nu handlar det i det korta loppet om vi överhuvudtaget ska ha ett svenskt jordbruk. Mm. Hur ska man kompensera för de enorma påfrestningar en sån här sommar innebär? Och hur ska vi långsiktigt säkerställa en svensk livsmedelsproduktion? Apropå då att vi ska balansera olika intressen mot varandra. Mm. Och då kan man inte ha en skattesituation för svenska lantbrukare som så att säga prisar ut dem i förhållande till konkurrenter i andra länder. Mm. Så att vi tycker att man måste ha en balans här. Men långsiktigt är det naturligtvis så att man vill se att att ja, vi inte bara lantbruket utan liksom bilar, flygplan och andra ställer om till andra bränslen. Men man kan inte i det korta loppet vara så rigid att man också så att säga prisar ut pendlaren i Norrlands inland eller lantbrukaren på Skaraslätten.
Mm. Vilka regeringsalternativ kan ni se framför er i höst?
För oss är det väldigt tydligt att vi går till val för att bilda en alliansregering. Mm.
Och på vilka sätt kan ni tänka er att samarbeta med Sverigedemokraterna?
Vi har sagt att samarbeta eller förhandla med Sverigedemokraterna är inte aktuellt för oss. Utan vi vill göra upp med alliansen och vår politik. Sen vill vi lägga fram vår politik i riksdagen. Mm. Och sen har vi inget problem att andra partier röstar på den politiken.
Så om ni får liksom ert på något sätt passiva stöd från Sverigedemokraterna för er budget i höst så är det okej?
Okay. Ja, det är okej. Okay. Jag tycker att, så här ska jag säga, om man tittar på den här mandatperioden. Det förekommer ju att de traditionella blocken inte tycker lika. Man voterar när blocken helt enkelt röstar olika. Och då har det varit ett faktum att det Sverigedemokraterna röstar på går igenom. Mm. Och i 8 av 10 fall så har det inneburit att de rödgrönas politik har gått igenom de blockskiljande voteringarna. Och det är ju en realitet därför att alla röster räknas i riksdagen. Mm. Och jag tycker också att man ska liksom respektera de grundläggande spelreglerna i riksdagen. Mm. Men så att lägga fram sin politik och låta andra rösta på den, det tycker jag är okej. Okay. Om det inte är så att det ska bli en alliansregering eller en alliansbudget, då bygger ju det på att socialdemokrater och sverigedemokrater röstar emot det.
Mm, just det.
Så att det är liksom, det är klart att röster spelar roll. Mm. Det är ofrånkomligt. Mm.
Mm. När får vi se Gunnar Strömmer som Sveriges statsminister?
Det kommer du aldrig få göra.
Nej. Hisspitchen då slutligen. Varför ska man rösta på Moderaterna i höstens val?
Ja, men vårt löfte till svenska folket kommer att vara att vi vill ta tag i Sverige. Vi vill skapa en ordning och reda kring det som människor på goda grunder upplever inte fungerar. Det gäller den grundläggande tryggheten, alltså polisen, tryggheten på gator och torg. Det gäller att vi både ska ordning och reda på invandringen men också säkerställa att ett ja är ett ja. Att människor också kommer in i vårt svenska samhälle, arbetslivet, aktiva medborgare. Jag tycker också att det finns en del grundläggande ordning och reda frågor när det gäller välfärden. Det här jag sa om att 60 miljarders höjda skatter, 100 miljarder höjda utgifter. Men vi har fått en sämre polis, fördubblade vårdköer, få en grundläggande ordning också på välfärden. Det är vårt löfte till svenskarna, det här valet. Mm.
Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför politiken som du skulle vilja veta mer om?
Du, det är en mycket berättigad fråga egentligen. Jag har fått en del frågor i sommar från mina barn som jag insett att jag inte har varit tillräckligt uppsjungen på. Då har det handlat väldigt mycket om den svenska naturen, om livet i haven och i fjällvärlden och vad det nu kan vara för någonting. Där inser jag att jag gör några sådana avsnitt, kommer jag spetsa öronen, för det är kunskap som jag behöver för att upprätthålla min auktoritet gentemot mina barn.
Härligt, vi har gjort ett avsnitt om Arktis som du kan lyssna på.
Ja, det ska jag göra.
Det kommer säkert fler naturavsnitt.
Ja, det ser jag mycket fram emot.
Gunnar Strömmer, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack, det var trevligt att vara här.
Gunnar Strömmer om Moderaterna. Det är uppenbart att Moderaterna nu går tillbaka till lite mer klassiska konservativa värderingar som de kanske inte tryckte jättehårt på under Reinfeldt-åren. En intressant tanke från Gunnar var ju att även upplevd trygghet måste vara relevant i politiken, och det kan jag faktiskt hålla med om. Men kanske kräver det en annan verktygslåda att jobba med än när vi talar om verklig trygghet. Vi som gör allt vill att veta är jag, Fritte Fritsson som programleder, Ida Wahlström som producerar och Gustav Wolf som klipper. Vill du kontakta oss gör du det enklast via vår Facebook-sida. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.